Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst en bok som heter Det omätbaras renässans av Jonna Bornemark. Känner du till henne?
Nej, men det känns verkligen som en väldigt typisk Karin-bok.
En uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Jag tycker det är lite kul. Just nu så pågår det rasar en debatt här i Sverige om de här, du vet, de här hobbypsykologiska karaktärstesten som delar in folk i gul, röd, blå, grön och såna här saker, Breyers-Miggs och allt vad de heter.
Ja, just det. Var inte Breyers-Miggs, är det liksom horoskop för folk på LinkedIn? Var det något som
ja,
kallar det?
Det är jätteroligt. Ja, och sen så, men var det Lisa Magnusson tror jag som skrev idén att den här stora bästsäljaren på temat, den heter Omgiven av idioter, jag har pratat om den i podden, och nu skriver hon så här: omgiven av idioter som tror på omgiven av idioter. Jag som tror på personlighetstest. Ja, och det är ju lite så. Jag menar, inte bara min egen arbetsplats, men många, flera tidigare det jag varit på. Och det är ju en trend just nu. Så det är väldigt många som känner igen sig när man börjar skoja om det där. Och jag är lite kluven, för att det är liksom illojalt mot min arbetsgivare om jag då i egenskap av chef hånar det här testet som vi liksom har utsatt alla för, höll jag på att säga. Samtidigt så måste jag säga att det har varit en bra övning det här. Därför att folk lär sig att prata om sig själva med varandra och hur man funkar. Så bara det är ju lite kul.
Jaha, det är ju superbra. Alltså det är inte stängt på den aspekten, men det är faktiskt otroligt bra att folk öppnar upp sig och försöker analysera sig själva, hur man är egentligen, vilka metoder det är, vad man går igång på.
Ja, och det är ju inte så vanligt i alla yrkesgrupper, och det blir ju lite roliga kontraster om man tar min kommunikationsavdelning där alla är såna här babbliga typer som är vana och tänka på mjuka värden och så här funkar jag och så där. Det är ju kommunikativa människor naturligtvis som söker sig till det här yrket. Ja. Och sen så jämför man med så här IT-avdelningen med en massa ingenjörer som tänker på ett speciellt sätt, som aldrig blivit uppmuntrade riktigt i teamen att prata om hur de fungerar som människor. Jag tror nästan det har varit mest nyttigt för den typen av person att bara, men gud, någon kanske är intresserad av hur jag funkar. Det är ju lite härligt liksom.
Ja.
Vissa tycker förstås att det är en jävla massa trams också. Men det jag skulle komma till med den här utläggningen om gul och blå whatever-personer, det är att man aldrig någonsin får fastna i någon slags förutfattad mening om hur en människa är. För vi är så oerhört mycket mer komplexa naturligtvis än ett sånt här test visar. Och i varje människa så bor det förmodligen en pedant, förmodligen har man någon slags extrovert riktning, någon slags introvert och så vidare. Du och jag har ju hånat ganska mycket sådana här, eller hånat i fel ord.
Men det är ett hårt ord, Karin.
Ja, okej, det var ett hårt ord. Vi har med mild skepsis betraktat såna här självhjälpsböcker som handlar om så här, nu ska jag berätta hur du är sanningen om dig själv. Jag tycker att det är väldigt befriande med Jonna Bornemark, som då är som sagt filosof. Hon är på Södertörns högskola. Hon har liksom en uppgörelse med den rådande sanningen om hur att mäta allting och räkna på allting är liksom, det är så världen ska funka just nu, särskilt i offentlig sektor, särskilt i Sverige, menar hon. Det finns någonting som heter New Public Management, som är en slags styrning eller ett sätt att leda verksamhet som har blivit då förhärskande i offentlig sektor, särskilt inom vården till exempel. Vi kan ta äldrevården som exempel, eller man kan ta barnomsorg också. Där, för att se till att inte skattepengarna blir liksom ineffektiva, så är allting, det finns måttstockar på allting. Hur många kvalitets patienttimmar har det haft idag, hur många patienter, hur många recept eller förskrivningar har det gjort. Och i förskolan kan det bli så absurt, det kan bli liksom varje barn ska ha en lässtund, det har vi bestämt här, politikerna har bestämt det i kommunen. Okej, så alla pedagoger måste ha en lässtund med barnen. Om du inte bockar av lässtunden, då är det inte kvalitet här på förskolan. Jaha, men det leder ju till situationer när en unge kanske vill sitta och sjunga med sin pedagog istället och bara, nej, nu lilla Elmer, så ska vi minsann läsa här. Jaha, men jag vill sjunga. Ja, men förstår du, det blir så absurt.
Jag förstår verkligen att alla människor liksom, alltså att det finns ingen flexibilitet.
Det finns inget
mänskligt.
Nej, och det här är ju liksom mellanmänskliga relationer, att skapa en relation med en patient eller brukare, som det så fint heter. Jag hatar det ordet, det fulaste ordet i svenska språket. Ja, det är brukare, alltså de är inte längre elever och patienter, utan vi är alla brukare. Jag tror vi föräldrar också är någon slags brukare i skolvärlden också.
Det har jag aldrig hört. Ja. Så.
Ja, och då så mäter man och mäter och mäter. Jag ska bara avsluta det med Jonna då. Bornemark, hennes ingång i det här är att hon har ett barn som jag tror har en funktionsnedsättning eller någon form av utmaning, och hon har då varit i kontakt mycket med specialpedagogik och kämpat mycket mot byråkratin i Sverige, och då till slut så fick hon nog och tycker att det här är bara skit. Det finns ingen sanning. Det här mäteriet, det, liksom, det ger oss inget annat än att vi bara håller på och mäter.
Men precis, och då tänker jag att det går hand i hand med kategorisering, att man vill liksom, att allt ska kategoriseras och finnas i väldigt tydliga boxar. Liksom. Du är en sån person, då behöver du det här, du är en sån person. Ja. Och det går hand i hand med den tanken att du är en blå person, då behöver du det här, du är en... Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad det är. Du är tvilling i horoskop, då betyder det här.
Ja, och det är så, men, det är så tramsigt, det är så otroligt ängsligt av oss människor. Det är för att vi vill ha regler att hålla oss i. Ingen blir så
förtjust. Men livet är inte sånt.
Nej, men du vet, du har säkert någon kompis som har, du vet, upptäckt yogan och bara blivit helt så här yogagalen och bara, jag ska hålla på med de här jävla ayurveda-oljorna, och jag är nämligen en sån här person. Och we've all been there, liksom, att det är så jäkla tryggt när man hittar en sanning att förhålla sig till.
Men alltså, det som jag lyssnar på den dumma människan, då talade om etiketter i just de här personlighetstesterna. Jag tycker att det är väldigt intressant att när man sätter när man kategoriserar sig själv, jag är en sån här människa, jag är liksom en våg i horoskopet, och jag är en gul kreativ person, och jag är introvert, då kanske man också sätter upp begränsningar för sig själv. Man säger att jag har som en våg, nu vet jag exakt inte hur en våg är i horoskopet, men som en våg skulle jag aldrig hoppa fallskärm, men jag skulle aldrig söka ett nytt jobb eller jag skulle aldrig bli entreprenör eller frilansare för att jag kräver trygghet. Eller som en gul kreativ person passar jag inte in i det här fältet. Eller som en introvert så är jag helt enkelt inte en person som tar kontakt med andra människor. Och genom att begränsa sig på det här sättet så utvecklas man heller alltid. För då håller man sig själv tillbaka och liksom har bestämt sig att jag är en sån person och rör mig inte vidare från den här personen.
Nej, Ja, och vi älskar ju att göra så, för att vi känner oss smarta när vi liksom lägger pannan i djupa veck och bara, ja, nej, jag kan ju se det här, Jeanette, att du är 70% gul med en touch av rött och bla, så här. Ja, och så blir du jätteglad och så åker du hem. Men sen så kommer du aldrig få någon ansvarsfull så här tjänst, ja, på jobbet, för att bara, nej, men hon är ju gul, henne kan man ju inte lita på. Det är, ja, det, är det som är farligt när då ett helt samhälle köper de här hittepåreglerna. Vad är en måttstock på kvalitet i förskolan? Jo, det är exakt en lässtund om 10 minuter per brukare varje vardag, du vet.
Ja.
Men är mitt barn sett och bekräftat, liksom? Ja, det vet vi inte.
Så sensmoralen här är att människor är mer flytande än vad vi kanske vill. Eller, alltså, människor är både det ena och det andra, och människor utvecklas så. Och vi måste, att det går liksom inte att kategorisera in och tro att alla har samma behov, eller att så, alla människor kan kategorisera in i samma olika
Och samtidigt boxar. Så måste vi måste ju ha någon slags olika system och mönster för att förhålla oss till tillvaron. Annars kan vi liksom inte hantera den heller. Och det är rätt kul, för Jonna Bornemark, hon gräver liksom i filosofins historia, så skakar hon fram tre döda gamla gubbar från 1000 år sedan som har dividerat kring, eller någon för bara 200 år sedan, jag tror det var Descartes, och så var det, ja, någon gammal, jag kommer inte ihåg, nu låter jag som att jag är helt borta i huvudet, men det är också för att jag är ganska, ganska sjuk, därför är mycket svammel.
Karin, du
är
aldrig borta i huvudet.
Hur som helst. Och tydligen finns det då någon slags gammalt paradigm eller någon gammal dualism eller diskussion som handlar om att det finns ett intellekta, och det är liksom den här obegränsade fantasin och kreativiteten, och så finns det ett ratio, och det är liksom när vi begränsar oss, och de här två strömningarna måste på något sätt förhålla sig, de måste ha någon slags spänningsförhållande däremellan. Så att, och det är också rätt kul med den historien. Det är alltid roligt, tycker jag i alla fall, att läsa alltså historia kring olika filosofer som tidigare då har behandlat exakt samma existentiella frågor som man själv trodde att man var ensam om, och få då där så här i 12-årsåldern så här, va? Varför har ingen pratat om så här, hur vet vi att Gud finns? Du vet, vänta, jo, men
jag har en fråga.
Det är en frågeställning som har funnits typ sen mänsklighetens början. Jaha. Men det är, för man finner lite tröst i det också på något sätt. Vad har du läst i veckan, Peppe?
Jag har läst ganska mycket, för det är ju länge sedan vi spelade in här podden. Men några böcker jag vill tala om är två stycken kokböcker. Ena är på finska och heter Hanna G. Kockar, alltså Hanna G. lagar mat. Och full disclosure är Hanna Gulliksen kompis till mig, och har gett ut några kokböcker tidigare också. Men om man får tala om finska kokböcker i den här podden, så skulle jag vilja säga att den är superbra. Hanna har nämligen, hon berättar, det är en sån här kokbok i stil med Lotta Lund, fan, ibland är alltid Lotta Lundgren, Lotta Lundberg. Lotta Lundberg är väl den som gav ut den här Om jag var din hemmafru.
Lotta Lundgren är den också, du vill prata om. Den sexiga matlagerskan.
Ja. Ja, men exakt det.
Lotta Lundberg, ja, hon är den här krönikören som vi inte alltid uppskattar.
Ja, okay. Vi måste hitta på någon minnesregel. Alltså, ja. Jag vet ju att de är två skilda personer, men Gren och Berg är svårt för mig. I alla fall. Hanna berättar om hur hon kom från en liten ort i Finland, flyttade ner till Helsingfors, fick jobb på en restaurang, och alla de här restaurangerna som hon nämner som fanns i början på 2000-talet i Finland är sådana som jag själv gick på när men precis man började plugga liksom och var 20-någonting. Det var en väldigt nostalgi, en stor nostalgitripp att läsa den här. Helmi och Pravda och vad de nu allt hette. Och så berättade hon kom till stan, liksom, hon visste bara att Helsingfors var en stor stad och ville komma och jobba där, och så blev hon liksom insugen i restaurangbranschen, träffade sedan mera en av liksom Helsingfors mest kända krögare, blev ihop med honom, och hur han på något sätt introducerade hela men hur fantastiskt, hon hade ett intresse för mat, men hon lärde henne laga mat och hur de tillsammans sen började ge ut kokböcker. Och jag vet inte om du kommer ihåg, Karin, men för några år sedan, i alla fall i Finland, åt alla något som heter avokadopastan, som det var liksom en otrolig hit. Det var kanske 2012-2013.
Berätta hur man lagar den.
Ja, men det är liksom en varm en pasta med avokado, parmesan, pecorino, vitlök, koriander, basilika. Väldigt enkelt att laga. Man blandar ihop ingredienserna, lite lime eller citron, och sen blandar man det med pasta. Otroligt gott. Och historien kring den här var att första gången Hanna gick och det kom hem på en dejt till Alexander Gulliksen, då hennes, den här mannen som blev kär i, så bjöd han henne på den här pastan. Och liksom, hon blev lika kär i honom som i den. Det är en ganska bra story. Sen var den här pastan, det gavs ut kokböcker om den, och hon satt i hur många tv-program som helst och talade om den. Det var en så bra story kring det också, liksom, att det här receptet uppfanns samtidigt som kärleken, liksom deras kärlek.
Men du, vad är det, bara en liten utvikning, vad är det med pasta och romantik? Jag har fortfarande inte glömt ett inlägg som Sanna Lundell skrev på sin blogg typ 2012. Alltså det var ju 100 år sedan, det var när jag själv bloggade.
Ja.
Som, det var så spännande det här, för att hon liksom bloggade ganska mycket intensivt, och alla visste att det var ju Persbrandt som hon bloggade om, men hon nämnde liksom aldrig den här partnern vid namn. Och sen tycker jag såklart det är kul att hon är hästkvinna också, men hur som helst, inlägget var bara så här: koka pasta, bla 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 bla, hacka vitlök, blanda i, så ganska hårt och befallande beskrivning, ja. Och så var det, jag tror att det var så här, penna la arrabbiata, du vet, sån där
väldigt god
het tomatsås, ja, med lite chili och grejer. Och sen så var det typ så här, häll upp varsitt glas rödvin, nu kan ni prata. Det var ungefär så här recept på hur du tar hand om en relation, fast i någon slags pastalagningsmetafor. Och så är det roligt nu när du berättar att när Hanna hade det här, den här gräddiga, krämiga avokadopastan som någon slags sån här, jaha, är det första dejten då?
Men vet du vad, alltså Lotta Lundgren skrev ju nu, jag tror det var Om jag var din hem, nej det var henne, hon sommarpratade något år. Då, innan hon var ihop med, vad fan heter hennes snubben?
Erik Hag.
Erik Hag, var hon ihop med någon slags reklamare. Och då skrev hon om sin kärlek till honom, och skrev också hur kärlek hon liksom, om man hackar lök riktigt fint, löken som ska innehålla lasagne, det var en sån här kärlekslasagne hon lagade i den boken, hur det är en kärlekshandling att laga en riktigt god lasagne till sin man eller kvinna. Så det finns ju någonting. Men kanske det här stammar från Lady of Lufsen, du vet, pastan, ja, köttbullarna
pasta
och sole mio.
Ja, romantiskt. Det hade ju inte varit så romantiskt om Sanna Lundell hade liksom lagt ut ett recept på så här köttfärslimpa.
Ja. Men sallad, det är väl ändå en ganska oromantisk mat.
Isbergssallad måste vara det mest oromantiska.
Som man med gurkskär.
Med lite vattnigt.
Ja, det är verkligen ingenting erotiskt med isbergssallad. Förlåt, inte all, hashtag inte alla isbergssallad. I alla fall, tillbaka till Hanna. För att den här historien, avokadopastan, det är en succé. Och, men så skilde hon sig och Alexander. Och eftersom hon och han, efter deras, eftersom deras, hur deras kärlekshistoria hade varit så offentlig, så blev ju såklart också deras skilsmässa väldigt offentlig. Och hon skriver om vilken ångest hon hade och vilken identitetskris hon hade när hon plötsligt satt ensam i sin lägenhet i Helsingfors och hade läst på någon slags Finlands svar på fan, som typ Flashback hade läst om sig själv, att folk, hur mycket folk hatade henne där och var så där, att hon är ingenting, hon kan inte laga mat, hon kan ingenting, och så tvivlar hon på sin egen matlagning och tänkte att är jag faktiskt, vem är jag egentligen utan den här, utan min man? Och så ledde det till att hon utbildade sig till kock.
Jaha.
Och så att fan. Och delvis handlar den här boken om det, hur hon, vad hon lärde sig. Så hon, samtidigt som hon berättar sin historia, så lär hon ut läsaren hur man typ filerar en fisk och varför vissa, hur man rostar morötter och hur man gör en god tomat-ansjovispasta och vilken sorts ost hon har i kylskåpet. Så det är samtidigt en väldigt, det är en kokbok där hon berättar sin historia Det är en biografisk kokbok som också är väldigt pedagogisk.
Det låter ju onekligen väldigt mycket som den här Lotta Lundgren-boken, den här 13 lektioner i matlagning, eller vad heter den?
Ja,
det är inte underbart. Ja, det är ett underbart format i alla fall. Det fungerar
visst
väldigt
är det
väl.
Det, alltså, ja.
Det är härligt, det är härligt att läsa, för att det är ju härligt att läsa välskrivna recept. Det är underbart, och det är härligt att läsa om folks relationer och sådär, om de är så här mustigt beskrivna. Jag tycker om den här mixen. Jag vill ha fler sådana här relationskokböcker i mitt liv. Jag saknar men fortfarande den här lektioner i matlagning. När jag hade läst ut den så bara, men gud vad tråkigt.
Men samma här. Ja. Visst är det, men det, tänk att det kan påverka. Men det måste kanske handla om det att ens, alltså ens relation till andra människor och ens relation till mat på något sätt ändå liksom... Det är liksom båda väldigt starka, och man klarar sig varken utan relationer till människor eller utan att ha mat i sitt liv.
Alltså jag tycker det är bland det
osexigaste analyser där, va?
Ja, och bland det osexigaste som finns, det är ju människor som har ett så här riktigt med vilje så här utstuderat nonchalant förhållande till mat. För då känner
personlighetstyp. Ja, det är verkligen
då känner jag så här, det här är en människa som inte bryr sig om andra människor. Såna här som gärna slänger sig med såna här äckliga uttryck, du vet så här. Ja, det blandar sig ändå i magen. Du vet, förstår vad jag menar?
Så här, just det.
Så här, bara, gud vad äckligt, varför säger du det här?
Som har på något sätt en så otroligt praktisk inställning till mat. Det är bara näring, eller det är bara energi.
Och så här,
för att
släng fram den här, det här behöver vi inte hålla på och bjäfsa med, lägga upp saker i fina skålar. Släng fram den här gamla äckliga plastbyttan, så slipper vi.
Som värmer i mikron. Ja.
De säger också alltid spar på disk, det är samma typ av människa.
Ja, spar på disk. Ja.
Spar på disk, människa.
Usch! Och hör du, och en annan bok som jag faktiskt bara har läst hälften i, men som jag ska fortsätta den här veckan, är en bok som jag längtar efter länge. Den heter Ät din djävel, en bok om matglädje, dödsångest, vitlök och smör.
Har du hittat på det här? Fy fan, vilken bra övergång, Peppe.
Jag vet! Malin Havind, jag vet inte hur jag ska uttala hennes efternamn så det blir korrekt, men den handlar om exakt det vi talar om lite nu, om relationen till mat och matens kulturella betydelse och också hur vi bygger upp vår identitet på mat. Du vet liksom att det finns folk som, men du, alla har en kompis i en vänskapskrets som är expert på alltså, kaffe, eller som har liksom, vill berätta för en hur riktigt gott kaffe ska mata.
Och framförallt med betoning på vill berätta för en.
Exakt. Mm.
Hör du det här, storebror Mattias? Väck och, mig när du är klar.
Exakt. Men... ja, men jag har faktiskt... Och det handlar också om kvinnors relation till mat, hur, liksom, hur vanligt det är att kvinnor har någon slags ätstörning light eller bara ätstörning och hur jag ska faktiskt inte tala sönder den här boken, för jag har verkligen bara läst en del av den, men den verkar otroligt bra, och när jag läste den kom jag att tänka på Jonathan Safran Foer's Eating Animals, som det måste ju vara 10 år sedan den kom ut, men har du läst den, Karin?
Nej, men idag på lunchen så sa min kollega som är vegetarian någon frågade om, jaha, nej, men jag tror att jag tar kyckling, eller är det kyckling eller vad? Ja, det är något annat, kadaver, som min vegetariska kollega. Det är också så här, den pådyvlande vegetarianen, det är också en personlighetstyp.
Ja, fair enough. Och men i alla fall handlar den om hur Jonathan Safran Foer, liksom en självbiografisk berättelse. Han får barn och han funderar på, kommer hans barn att bli en person som äter djur? Och sen snackar han igenom, liksom det är som en lång essä nästan, där han pratar om att hur det är att vilken relation hans, nu kommer jag inte ihåg, mormor eller farmor hade till kalkonen de åt på Thanksgiving. Och han reser runt hela USA och försöker hitta en enda kalkon som verkligen är som uppfödd under på någorlunda humana omständigheter, och hittar inte det, för att inte tala om kyckling. Det här är faktiskt en av de böcker som jag tvingade, men som Magnus läste Och gud vad fint att säga, det är faktiskt en av de böcker min man har läst. Han läser faktiskt ibland böcker.
Är du en sån men pådyblande det... vegetarian? Alltså? Ja, tvingade du honom att titta på
nej,
den där?
Nej, jag är en pådyblande bokdåre. Men efter att ha läst Eating Animals slutade Magnus äta kyckling helt.
Han slutade liksom också att läsa böcker tyvärr.
Ja, exakt. Hans livsstil kommer aldrig mer att påverkas av någon jävel. Han skriver en bok. Men i alla fall, Edin Jävel, när jag började läsa den tänkte jag mycket på Eating Animals som faktiskt är väldigt bra. Nu känns det som att jag liksom har gjort skrämselpropaganda för den, men den handlar inte bara om, det är liksom ingen sekt som kommer att lura folk att bli vegetarianer, utan det är ganska intressant i folks relation till mat och kultur och på vilket sätt, hur starkt kopplat att mat verkligen inte är bara näring utan mat också är ett identitetsskapande projekt på gott och ont, eller ett kulturskapande, hur många kulturer som bärs upp av just den maten som äts under vissa tidpunkter på året och dagen.
Nu, jag kan ju säga, här i Sverige är det ju väldigt tydligt att man är rätt så omodern. Och vi som äter kött ibland, och nu äter jag väldigt mycket vegetariskt, men det är tydligt, det är så man kan bedöma hur en... Du vet, ett företag som ordnar någon slags buffé i samband med någon konferens. Är det en vegansk foodtruck, då bara okej, det här är ett hippt företag. Du vet, är det, ja, sådär, det. Samma gamla så här, kycklingsallad och rostbiff och sådär, då bara, ja. Nej, här kan man inte jobba, det är bara gamlingar.
Det är här kan man inte jobba. Ja, gud vad intressant. Alltså, jag fattar precis vad du menar. Att vilken sorts mat man serverar på konferenser eller på lunchen säger ganska mycket om vilken sorts företag det är.
Och tydligen så är det jättekrångligt att ha så här psykologkongress eller någonting sånt där. För då är ju det varenda jävel har ju någon sån här special överkänslighet eller matval eller någonting sånt där. Så att sån där liksom... konferensanläggningarna var nej, det är så här psykologernas riksförbunds årsstämma. Helvete, det kommer vara så många specialbeställningar. Bara, vi vill ha så här bilkåren, kött och bea och pomfrit.
Men hör du, kan man det som vi snackade i början av podden med att kategorisera allting, kanske man bara borde komma ifrån det här att inte vara vegan, vegetarian, köttätare, liksom gå på någon slags galen, vad heter det när man bara äter kött?
Ja, typ sådana LCHF-tok, så här paleo, ja. Vad det nu heter. Ja,
ja men precis. Ja. Kan man liksom inte bara vara sådär, äta mest vegetariskt, ett kött liksom sällan, men köp bra kött, liksom sätt alla pengar på riktigt bra kött när du vill äta kött liksom.
Precis som jag, med andra ord, gud vad du bekräftar mig just nu, jag känner mig så glad och trygg. Jag betalar dig, jag swishar dig sen på grund av det.
Okej.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Okej, men hörde du det om mat? Har du läst något annat på sistone?
Ja, jag har läst... kan ju avslöja då att jag är inte bara en sån här intellektuell människa som läser olika filosofiböcker. Jag har även grävt ner mig i en gammal hedlig Stephen King-bok.
Oj!
Ja, som kontrast. Och det... Hur fan hände det, undrar du? Jo, jag åkte Gotlandsfärja och hade, och det var den enda ljudboken som jag hade nedladdad på min telefon.
Och du bara halka med fingret en gång när du skulle kolla upp någon slags, ja, faktaböcker på, och sen du kom ner. Ja.
Oj, hoppsan, det råkade också bli den här tantsnuskromanen, inte alls meningen. Men den här heter då Outsiden, och det är en ganska ny Stephen King-bok, och jag tror att det är så att Stephen King hade kollat lite för mycket på Dexter och fick lite feeling och skulle skriva så här true crime gore, eller hur man nu ska säga. Ja. Förstår vad jag menar?
Jag förstår precis.
Och det är fan, det är inte bra, Stephen. Stick to your day job. Det är liksom, för det första så är det alldeles för äckligt mord. Och jag måste faktiskt säga vad det är. Det är en ung pojke, alltså en pojke som kanske är 11-12. 11 tror jag. Som hittas mördad i en skogsdunge med något så här halsen avsliten och våldtagen av en grov träpinne. Och det här är väldigt, ja, nej men det här är så grafiskt beskrivet, och det är så våldsamt och det är så vidrigt, och det är liksom inget kul. Så man bara, nej, jag vill inte... Liksom, och där någonstans så jag tror att Stephen,
tappade han det.
Ja, precis. Och det hade inte ens varit, det hade varit för mycket även i en tv-serie. Stephen King är ju så otroligt skicklig på att gestalta ju, så att allting blir så jobbigt, och det är såklart någon liten flicka som ser det där, och det, och sen är det en samhällets stöttepelare till baseballcoach, en sån här fantastisk good guy, liksom, one of the good guys, som då blir anklagad för det här mordet, och de hittar den här coachens då DNA på pojken och så vidare, och sperma och såna här saker, och det är då inte han som har gjort det. Men hela
vet
det här
man det
lilla,
hela tiden?
Ja, hela det här lilla, ja, det bygger på att läsaren på något sätt ändå tror på honom. Sen kommer det väl kanske twist på det, men jag tror att det övernaturliga i boken är att det är någon ond kraft som har på något sätt framat eller kan byta gestalt, eller har gjort det här, har tagit över honom, någon slags demon eller någonting sånt där. Ja, men det är bara så hemskt också hur alla lider så mycket. Den här pojkens familj som förlorade barnet, syskonen, den här framade baseballcoachens stackars fru och döttrar, och han själv.
Och det är bara så här, sluta nu. Nej,
jag blev så jävla deprimerad av den här boken, så att när vi väl hade landat i Visby, då var jag bara så här, nej. Jag orkar inte det här, så att jag fick faktiskt stänga av. Och tycker för en gångs skull att nej, det var ingen bra Stephen King-bok, Outsiden.
Men alltså Stephen King kan ju skriva gore, men brukar inte han vara, nästan, nu är det faktiskt länge sedan jag har läst honom, men bäst på att skriva den här subtila skräcken och ångesten?
Ja, det är han absolut bäst på, och han visar prov på det även i den här boken förstås. Han är ju otroligt skicklig som sagt på gestaltning, och sen så har han såna här fantastiska perspektivskiften som han gör så bra, att Terry heter den här huvudpersonen, den här coachen då, och han är beskriven i tredje person fram till liksom en bra bit in i, flera kapitel in i boken, då får vi komma in i Terrys huvud och höra så här, vad fan hände egentligen, hur tänker han egentligen, och då blir det ett spänningsmoment. King håller liksom läsaren på halster, för att vi aldrig får komma in i Terrys huvud liksom, för en, så att man kan använda,
så det är skickligt sen då,
just att han använder formen, tekniken liksom, som ett spänningselement i sig, inte bara händelserna, att han undanhåller information. Det gillar jag jättemycket, men han hade kunnat ta bort det där kriminalsplatter mordet i lilla hålan på barnet grejen liksom.
Men fy alltså.
En annan grej, så jävla tråkiga kvinnogestalter, eller figurer då.
Ja.
Kvinnorna är då hemmafruar som är så här stöttande till olika poliskonstaplar. Du vet, de är stöttande och ändå så här street smart, och de håller på att koka te till de här uttröttade männen som kommer hem efter den långa, långa utfrågningen. Och de är alltid så här, de är alltid fortfarande vackra, och kärleken är kvar.
Ja, trots att de är över 35.
Ja, precis.
Tack! Tack så hemskt mycket för det.
Och sen så är det alltid någon så här,
fortfarande.
Någon så här lojal, klok, smart, så här, gammal trotjänare till sekreterare. Det är alltid så här jävla bifigur.
Nej men herregud.
Jag orkar liksom inte det. Skärp dig. Det är också så slentrianmässigt. Där kan man mycket bättre.
En kompis som jobbar som hon tar in, läser manus på en tv-kanal i Sverige, och hon sa att herregud, alltså hur så många manus hon får in, alltså tv-manus och filmmanus, där kvinnor bara beskrivs som vackra.
Åh, gud, eller, vad tråkigt det måste vara.
Ja, men det är liksom den enda beskrivningen man får på en kvinna.
Mm. Ja. Men en kvinna får ju inte, om man ska väcka läsarens sympati, det är ju fortfarande så förstockat det där, att om hon beskrivs som inte vacker, det har ju du och jag pratat om förut, och liksom, då blir man nästan helt chockad.
Hon det?
Ja, eller då är hon liksom lite ond någonstans eller något sånt.
Ja.
Eller riktigt, riktigt överviktig eller någonting sånt där. Sällan en kvinna kan vara en lite halvful antihjälte. Liksom det
Nej.
Har jag inte varit med om. Till och med såna här Lisbeth Salander och såna här halvpsykopater, de är ju alltid vansinnigt snygga och sexiga.
Ja, och smala, framförallt smala. Ja,
mitt i allt det här dödandet så har de liksom, håller de stilen. Ja, då skulle aldrig lukta svett. Men så den har jag då lyssnat på. Men annars så har jag tagit del av Instagram-reklamen. Vill du höra fortsättningen på min Instagram-reklam-historia?
Ja.
Du vet att jag brukar få såna här tips om att gå ner i vikt och bli av med mammakroppen. Mm. Och så brukar jag få lite, som jag sa, sexiga så här, bli medlem i den här singeldate-app-klubben. Och sen så är det någon så här, silverrävman som blinkar lite förföriskt. En sån här typ med stärkt hårkrage och jättestort armbandsur som tydligen ska vara jättesexigt enligt
som
de här
går det tydligen igen på.
Reklammakarna bara, what? Det är ju asfult. Men i alla fall, nu har jag fått mitt i allting fick jag gravidtips. Bli gravid.
Vad är det för en profilering?
Ja, nej, jag fattar ingenting. Jag måste vara helt schizofren. Sen också, alltså hur jag ska räkna för att liksom bli på chocken. Och sen så, när man väl är gravid, så här, hur ska jag då äta och sova och förmodligen också bli av med vikten. Och det är väldigt, väldigt mycket instruktioner kring hur jag ska leva som kvinna. Det är också vanliga kroppstips, liksom, hur tar man bort åderbrock har jag också fått. Så att jag vet inte, är jag ung, gammal, vill jag bli gravid, är jag singel? Hur det än är, så är det någon som vill ge mig en massa råd hela tiden, hur jag ska leva mitt liv och hur jag ska se ut. Och sen så är det FaceLab får jag också, så här, hur jag retuscherar mina bilder så att jag ser extra snygg ut. Det är ingen som bara kan låta mig vara. Och så mitt i allt det där fick jag reklam för en tjeckisk öl, och då kände jag, ja, äntligen.
Grät du en tår av lycka?
Ja, äntligen någon som inte säger att det är fel på mitt utseende eller hur jag beter mig.
Men vet du, alltså det är ju att man blir klart, alltså jag vet att vi kan skratta åt det här, men det är klart man blir påverkad av att någon hela tiden är in your face och påminner dig om att du borde förbättra dig, bli lite, förbättra ditt yttre.
Ja, det är en lågintensiv hjärntvätt.
Ja, och liksom, det smittar ju av sig. Jag var på en middag igår kväll här i West Hollywood, och det tog ju inte länge innan kvinnorna vid bordet började prata om olika, vad de hade gjort för mikropeeling och vilken botox och liksom hur man får det bästa glowet.
Mm.
Och
det låter jättetråkigt. Vad gjorde du då?
Ja, men jag åkte hem faktiskt.
Var det också sådana som bara, det här partiet kan man inte lägga kalorier på genom att ta en drink, utan jag dricker här mitt vatten. istället.
Ja, men alla kör ju liksom bil i sängen blir något full. Men alltså, men nu säger jag att det står verkligen inte alls liksom utanför det här, det påverkar mig såklart. Jag märker att det står ju också, det finns ju Botox-reklam överallt i hela den stan. Och när jag ser mig i spegeln känner jag att eftersom alla andra gör det, borde jag kanske också göra det. Kanske jag börjar, alltså, det är klart man blir påverkad. Jag känner att jag borde kanske liksom lägga ner lite mer pengar och lite mer tid på att inte på liksom på mitt åldrande face.
Men vet du vad du kan göra istället? Du kan investera lite pengar i den här trosbekännelser av Nina Lekander som jag pratade om senast i senaste podden. För den är så jäkla härlig i det att den bejakar den åldrande kvinno- och manskroppen för övrigt. Den handlar om två glada, kåta 60-åringar som ligger med varandra oavbrutet. Och Nina, alltså efter 50, efter klimakteriet, så träffar hon en man. Det är den här journalisten då, Nina Lekander. Nina är så oerhört glad över att hon har blivit så sexuell igen, så att säga. Och min man fick läsa den här boken, jag sa den är rätt rolig, läs den. Och då, efter det så hade vi en diskussion, liksom, hur mycket intimitet är liksom okej i en självbiografi? För här är ju liksom hur mormor typ sätter på morfar med en strap-on. Det är liksom på den nivån.
Vad, alltså, är det sant?
Ja, de är liksom väldigt experimentella och vilda i säng allmän. Och hon pratar så himla mycket om hur härligt det är och vara så här upphetsad jämt och så mycket flytningar och strunta i att duscha och allting är väldigt sådär. Det är väldigt kroppsligt liksom. Och då tänk vad jag säger. Hon har ju vuxen son. Skulle du vilja läsa om din mamma eller pappa i den situationen? Men samtidigt så blir det ju aldrig någon rolig självbiografi om man hela tiden håller på
och
censurerar sig liksom.
Exakt, alltså den bästa självbiografin är verkligen där författaren bara har skrivit på utan att tänka, men vad ska mamma och tänka, vad ska min son eller dotter tänka, fan, kör på. Alltså, man måste ju få vara människa. Och jag tänker att det finns ju...
Man måste ju få sätta på sin man.
Men nu, exakt. Nu tänkte jag säga, vet du vad jag tänkte säga? Jag tänkte att det privata blir det allmängiltiga. Jag vet faktiskt inte om det här exemplet just är super. Att igenkänningen är superhög i precis varje stuga. Men säkert i några kanske.
Det är du och jag som är liksom lite pryda här, Peppe. Det här är ju allmängods. Men jag tyckte i alla fall att det var lite jobbigt, för jag tänkte på den här sonen Frasse. Jag tänkte mig in i hans situation där.
Ja, men Frasse får bara ta det.
Han får bara ta det. Men skulle du vilja vara, handen på hjärtat, skulle du vilja vara Frasse?
Men fan, Frasse får väl bläddra förbi just de delarna.
Det var ju bara det här.
Då får fan, ja, men då kanske han inte ska läsa just den boken.
Ja, eller så ska han bara vara glad att hans mor är, är kåt glad och tacksam, helt enkelt.
Ja, men visst ska han det. Alltså, jag menar det. Mm. Han får väl unna sin mamma ett ordentligt ligg då och då. Hör du, får jag snabbt berätta om en bok innan vi avslutar, en bok jag har läst som jag tyckte väldigt mycket om. Det är egentligen jag väntar inte ens på svaret, bara burna på. Det är en essäsamling som heter Bruna flickor och är skriven av en finsk kvinna som heter Koko Hubara. Den kom ut på finska och så översatte förlaget den till svenska. Och det handlar om att växa upp i Finland som finsk och har finska som sitt modersmål men inte ha en vit hudfärg. Och det liksom, den grundar sig på Kokos blogg. Hon skriver en blogg om hur det är liksom att ständigt få frågan, varifrån kommer du? Men varifrån kommer du på riktigt? Och hon bara, jag kommer från Vanda. Alltså, jag är finsk.
Det är typ som så här Sundsvall eller något så här vanligt.
Ja, men det är typ en stad granne med Helsingfors. Mm, mm. Men det handlar, och jag tror att jag kan föreställa mig att det här är den är en väldigt nyttig bok för Finland, och det skulle säkert vara i och för sig Sverige och hela Norden där ändå majoriteten av befolkningen fortfarande är vit, som handlar om hur jobbigt det är att den enda representationen man ser av sig själv är det är aldrig liksom en man är aldrig där som bara författare, utan när mörkhyad person blir intervjuad är det alltid egenskap av årets flyktingkvinna, eller då ska man tala om rasism, eller liksom, man representerar alltid sin hudfärg, aldrig sig själv. Du vet, det vita är alltid normen, medan allt annat är liksom representerar främst sin hudfärg. Mm. Du vet, som män alltid är män, men kvinnor, och det är normen, medan man måste alltid skriva ut om det är en kvinnlig pilot eller en kvinnlig kirurg eller. Och hon skriver bland annat också att den heter Bruna flickor, den här boken. Hon skriver att ordet, för henne är liksom ordet rasifierat, ett otroligt kliniskt och kallt och ganska obehagligt ord. Och så skriver hon om att hon ser sig själv som brun, och att det är liksom något som hon mycket hellre identifierar sig med. Och hur svårt det är också som en brun att på något sätt ha sin egen identitet. Ofta när man talar om USA, så är det en helt annan erfarenhet av att vara mörkhyad här. Här finns ju liksom slaveri, här finns liksom polisvåld, och här finns liksom hiphopen. Hon säger att det är liksom bara för att hon är mörkhyad, det är liksom absolut inte hennes kultur, och hon kan liksom inte identifiera sig med den, för att hon är liksom en annan sorts brun. Och det är många jätteintressanta essäer, varav en handlar om hiphop och hur hon upptäckte hiphopen och hur hon ser det mer, efter älskar hon hiphop, men så började hon se den sunkiga kvinnobilden i hiphopen och liksom hur underbart det var för henne att först liksom hitta något som hon verkligen hittade, liksom någon som var mörkhyad som gjorde musik hon älskade, men sen insåg hon att hon är också kvinna, och så kommer liksom en feministisk vinkel. Mm. På
det är en ganska, det tycker jag tycker att du sluter samtalet på ett bra sätt där, apropå det här att vi är sällan bara en kategori, vi är många olika kategorier samtidigt som liksom ibland säger emot varandra, och det är det som gör att det är jobbigt ibland. Men apropå livserfarenheter då, vill jag bara snabbt avsluta med några rätt, tycker jag, bra visdomsord från Nina Lycke, som jag lyssnade på i den här eminenta podden Skrivarpodden. Hon blev intervjuad nere på bokmässan. Nina Lycke har skrivit den här romanen Nej och åter nej, som både du och jag gillade jättemycket. Men jag vet att vi diskuterade så här, men herregud, det här evighets, eviga ämnet att medelålders kvinna blir lämnad av sin medelålders krisande man för en yngre tjej. Mm. Liksom, hur ofta kan man skriva om det? Och den frågan fick hon också. Och då sa hon så, men herregud, livet är ju en kliché. Det är ju sånt här som händer. Och det tycker jag också var rätt bra käftsmäll till när du och jag gnäller över hur många böcker ska vi läsa. Särskilt jag brukar gnälla om det, om så här ung, vilsen, ung vuxen har flyttat till storstaden och glider runt, vet inte vart hen vill i livet och knarkar en del. Liksom. Men det är ju också livet. Det är också en vanlig situation, så att säga. Men då säger hon så här, livet är en kliché, det som inte är en kliché är språket. Allting handlar om språket. Ämnet kan vara hur slitet som helst om det är gestaltat på ett intressant sätt.
Fy fasiken var bra. Ja, så exakt, så är det bra. Ju.
Ja. Och det var så massa andra kloka saker som jag kan spara till er. Lyssna i alla fall på Nina Lycke i Skrivarpodden. Ja, ta med dig det. Och jag tycker att det var lite befriande också, för att när man själv sitter och skriver och håller på med något litet hobbyprojekt och bara, herregud, det här har väl alla andra skrivit om förut. Liksom. Ja. Släpp den tanke. Skriv om det som berör dig.
Ja, för ingen historia har skrivits som just du kommer att skriva den.
Nej, det tycker jag är fint. Nina Lycke för president.
Tack för det, ska jag lyssna på när jag åker till stallet idag.
Gör det och ta hand om dig själv och alla hästarna i de här, och alla familjemedlemmar och vänner i den här hemska, hemska situationen med bränderna. Och jag tänker mycket på dig, Peppe, och på er.
Tack för omtanken. Vi hade ju liksom, luften är ju usel här, men vi hade så mycket bättre än många andra. Alltså folk har förlorat sina hus sina djur och liksom fått sätta livet till. Det är verkligen vidrigt. Och det handlar ju liksom om klimatförändringen. Los Angeles är ut, eller Kalifornien utsätts för brända varje år, men den här aldrig har de varit så här destruktiva som i år.
Nej, det är som att Moder Jord bara har fått nog. Du, kram på dig. Vi hörs snart igen. Ta hand om dig. Vi hörs
nästa vecka.
Hej då.
Kram. Hej.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.